En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell a person.
Sillypodden, det är tisdag och nu jävlar är saker igång, Makot. Och nu har vi rykten både högt och lågt, spelare som är på väg att flytta på sig. Kvaratskhelia till PSG, en sån som ryktas vara väldigt nära här och nu. De ska väl vara överens med stort sett allting. Manchester City har värvat det är kanske inte jättespännande om de har värvat 18-årig brasse. Hur som helst.
19-årig.
Ja, 19-årig, rent utav.
Det var inte det viktiga här. Du har helt rätt i allt annat du säger.
Det var inte det viktiga. Nej, men det har hänt jättemycket grejer och vi ska försöka ta oss igenom det mesta i alla fall under den närmsta timmen. Oskar Kisk finns med i studion här också.
Tredje hjulet som ni kanske känner igen mig som. Jag dyker in och myser lite.
Hemskt välkommen i alla fall. Ska vi börja med det som har dykt upp under förmiddagen här, nämligen det att Gabriel Jesus misstänks då ha åkt på en korsbandsskada. Alltså det är som att det snackar om att det går troll i grejerna hos Arsenal och deras anfall och skador. Det är väl typ bara Leandro Trossard kvar snart.
De enda som är sämre på att lösa anfallsuppgifter, det är väl West Ham. Som aldrig får
det
funka.
Nej, det får
oaktat inte. Skador eller dålig målform.
Alltså man säger så här, det är ju fruktansvärt för Gabriel Jesus som kommit igång till att börja med, att när han väl börjar hitta form att det kommer en sån smäll. Sen ur ett Arsenal-perspektiv, de ska ju inte behöva vara, och nu återkommer vi till det som man har repeterat nu under senare tid, men kanske varit lite blind för tidigare eller förblindats av då deras väldigt fina defensiv, deras fina resultat och allting. Och det är ju att truppen är baktung och det visas återigen nu på att man sitter i sitsen man sitter när du har egentligen bara två offensiva spelare skadade då. För det är ju Saka och Gabriel Jesus. Och det räcker för att det ska vara fullskalig anfallskris. Och det, då förstår man att den truppen på något sätt är felkonstruerad från första början.
Det var exakt min följdfråga. Kan vi då bara slå fast att det är lite för tunt, helt enkelt? Om man ska konkretisera det.
Det har bara inte märkt innan, för att Bukayo Saka har varit så fenomenal som han har varit, så att det har ju skuggat över på något sätt truppbygget, tycker jag. Martin Ødegaard har också varit fenomenal, vilket hjälpt. Kai Havertz fina form under inledningen av säsongen har också hjälpt till att på något sätt överskugga faktumet att det här är ett lag som inte bara behöver kanske en ersättare till Bukayo Saka på kort sikt. Nu tycker jag Raheem Sterling såg riktigt bra ut mot United när han kom in. Och det är ju både gott för Arsenals del. Men de behöver en vänsterytter. Det gjorde de innan säsongen. De behöver en striker. Det behövde de innan säsongen. Nu behöver de det väldigt mycket mer för att deras två farligaste offensiva spelare är borta på obestämd tid under ganska lång tid också. Våra två, både Saka och Gabriel Jesus, är ju inte säkert att vi kommer att se den här säsongen mer. Så att, och det är oroväckande ur ett Arsenal-perspektiv att de redan har då spenderat så mycket pengar på att bygga det perfekta Arteta-försvaret, vilket innebär att det rapporteras att det är framförallt då offshore loans de tittar på, eller liksom utlandslån att plocka in. Jag vet inte riktigt vad det finns på marknaden för det som skulle vara av intresse, framförallt göra Arsenal bra nog att utmana de titlar.
Alltså jag begriper inte varför de... Det ryktas väldigt mycket om Marmoush till Manchester City nu. En sån spelare, han kan spela, han kan ta den där vänsterkanten där de har saknat spelare. Han kan vara en backup till Bukayo Saka. Han kan gå in och spela som center forward när de behöver nu. Han kan spela, han är en assistläggare. Han leder väl skytteligan i Bundesliga. Han är en perfekt ålder.
Skjuter stenhårt.
Alltså, det har jag hört.
Alltså, han skulle verkligen kunna vara inte bara en injektion här och nu, utan också såklart en långsiktig lösning på problem som de har haft. Nu verkar han ju vara på väg till Manchester City, så att det är väl idiotiskt att vi sitter och spekulerar om honom till Arsenal nu. Men jag bara säger att ja, det finns ju alternativ där ute.
Kvaratskhelia är ju i samma kategori, även om vi var inne på det lite i PL-podden, att det kanske var liksom klart med PSG sen tidigare.
Det kanske är klart med Marmor. Alltså de här sakerna har ju en tendens att ta längre tid än vad vi rapporterar. Alltså när vi får reda på saker, då har ju väldigt mycket hänt bakom kulisserna redan. Marmor till City har nog antagligen börjat redan i somras. Det är inte liksom... och då ryktades det fler klubbar, och att han var på väg bort, att de krattade manegen för en dyr försäljning kanske redan i januari. Det var det de höll på med somras, och sen ska spelaren bestämma sig och så vidare. Men Arsenal, det man förväntar sig, det jag förväntar mig, är att Arsenal har scoutat anfallare. De har en lista på namn, det här är de vi skulle kunna tänka oss att se. Till sommaren så kommer vi lägga ett bud på, vad vet jag,
Nico Williams,
Alexander Isak, Ollie Watkins, John Duran. Det här är namn som har nämnts allihop.
Matheus Cunha.
Absolut, Matheus Cunha, Sesko, och så vidare. Det är så här namn som har nämnts. Då tänker jag att när man då befinner sig i den situationen som Arsenal gör just nu, med alla skador, med fortfarande fan en säsong att spela för. Det är klart att det ser... Det är liksom lite skrynkligt ut på vissa håll i kupper och sådär. Men fan, man är med i Europa. Man är ändå kanske det främsta laget att utmana Liverpool om titeln, trots allt.
Och det ska de vara.
Ja, det ska de ju vara. De har allting annat på plats i laget. Det är så här, få in lite anfalls pepp igen. Det känns som det är det de behöver. För jag menar, komplementspelare. Jag ser Kai Havertz som en super fin komplementspelare i ett bra fungerande offensiv. Han kan inte bära offensiven på egen hand. Det
är lite kanske det man sett i Tyskland också i perioder. Att man tänker att han ska vara nödvändigtvis den enda ledstjärnan, eller inte den enda, för de har ganska många bra spelare, men att han blir liksom den tydliga ledstjärnan för offensiven, och då kanske det vilar för mycket på hans axlar, snarare än att han ska vara kanske en rollspelare, för där kan han ju vara vansinnigt bra.
Testa bygg ett anfall kring bara Thomas Müller som the main man och se vad som händer. Som ett exempel. Alltså, ja. Det här är en kille som liksom fått uttrycket Raumdeuter att finnas med i Football Manager. Alltså, och Kai Havertz kallades ju Der Alles Könner i Tyskland av en anledning. För att han är väldigt bra på allting. Men han är inte bäst i världen på någonting. Nej. Och framförallt han är oerhört bra på att länka upp tyda ytor. Alltså Raumdeuter. Den typen av spel. Så där finns ju likheter med en sån spelare. Och det håller helt med, det går inte att bygga hela din offensiv kring honom. Det är inte han som ska vara det liksom.
Men menar, får du in en spelare som kan vara the main man där uppe, som kan stå för poängen, kan göra de där viktiga målen, ja, men då kan Kai Havertz vara en superviktig och bra komplementspelare till honom. Men någonting du kan bygga med, en jättebra byggsten till ett bra fungerande anfall igen. Jag menar, sen kommer ju Bukayo Saka förmodligen tillbaka under den här säsongen. Han kommer finnas med i de här viktiga slutmatcherna, förhoppningsvis med bra form då också, om han...
Förhoppningsvis.
Jag menar, det är klart att han måste rehabba sitt lår, men kanske också få lite välbehövlig vila under den här rehabperioden. Det är så jag tänker. Det är klart att låret behöver bli starkt och pikt igen, men...
Alltså att stressa tillbaka Saka vore ett av de största tjänstefelen mot... Verkligen. Inte bara mot liksom Arsenal, mot Bukayo Saka, utan mot fotbollsvärlden, för att då skulle vi berövas möjlighet att fortsätta se den här spelaren på högsta nivån.
Vilket är det mest rimliga alternativet i form av main man som har rapporterats om hittills? Nu är vi det här förhållandevis färska uppgifter kring skadan då.
Det är ju det här som är problemet.
Det är inte helt bekräftat än heller att det är en korsbandsskada, men det är väl ganska tydliga eller starka
trovärdiga
uppgifter, och Arteta ska ju ha presskonferens idag inför North London Derby och kommer väl bekräfta det då, är väl det vi misstänker. Men
alltså så här, det många skriker efter är ju att de ska värva en riktig stjärna. Alltså jag, så här, Benjamin Šeško nämnde du i förbifarten. Jag tycker han är en fruktansvärt bra forward. Är han en sån du går in och liksom bygger anfall?
Är han redo för det?
Det är det. Och det är det här som är på något sätt problemet. Det räcker inte här med att låna in en skaplig spelare som ska täcka sig. Låna in Marcus Rashford. Nej, det räcker inte. Du måste hitta någonting.
Om någon har bevisat att han inte är en spelare som kan bära ett helt anfall, så är det ju Marcus Rashford. Men kan vara bra i ett fungerande anfall.
Och sitta så här och vänta in att Barcelona klantar till det och får Olmo icke registrerad igen. Det är inte heller ett alternativ.
Ja, men alltså, alla Arsenal-spel eller supporters drömmer ju Alexander Isak. Han han är ju den spelaren. Det är en spelare att bygga ett anfall runt. Han kan vara the main man. Han kan göra så otroligt mycket med bollen, utan bollen. Han kan göra, jag menar,
man också ser ju användbar i flera positioner. Om han inte spelar nia kan han spela vänster ytter.
Jag tror att liksom kanske nästan huvudanledningen till att Jacob Murphy, den otroligt begränsade fotbollsspelaren med Jacob Murphy, ser ut som fucking inte Pirlo, men han ser ut som en jävla worldbeater den här säsongen. Det är ju väldigt mycket Alexander Isaks förtjänst. Sättet han löper på, sättet som han hela tiden är spelbar på. Vi ser ju också att Murphy till Isak är väl den mest expected assist, högst expected assists i ligan den här säsongen. Och det är ju inte för att Jacob Murphy är fucking Messi på högerkanten. Det är ju för att Alexander Isak hela tiden är spelbar, hela tiden löper upp ytor, hittar Murphy i fina ytor när han har bollen. Och det är också därför som han är för dyr. Det är det som är grejen. Han är ju för bra. Han har ju en säsong som är för bra bakom sig för att det ska gå att lösa honom i januari. Det är ju problemet.
Dusan Vlahovic är väl egentligen den namn som det har varit mest snack kring. Eller som finns mest konkret. Alltså Nicolò Chira, han svingar väl ganska vilt i och för sig, den silly journalisten här från Italien. Men han har ju rapporterat att Arsenal ska vara intresserad av Vlahovic. Och att Arteta ska ha följt honom ganska länge. Han har ju kopplats till Arsenal tidigare också. Men också här. Alltså absolut. Värva Dusan Vlahovic då. Den bra forward. Men kommer han att liksom revolutionera Arsenals anfallsspel? Tveksam med tanke på att han inte lyckats revolutionera Juventus anfallsspel. Lag som spelar mer 0-0 får du leta efter. Så att,
för i Premier League finns det ju liksom inga, förutom Alexander Isak som är det kanske mest
Kunja.
Svaret.
Mm. Ja, det Kunja tror jag har det i sig att kliva upp en högre nivå och vara en spelare som liksom kan skapa saker, skapa magi, göra det mesta på ett sätt som ändå skulle vara en uppgradering för Arsenal. Men om man tittar på andra så här forwardsalternativ de kopplas samman med, så här, Trossard, du får inte falla i Trossard-fällan igen. Trossard är en jättebra fotbollsspelare, men han är inte en titelvinnande fotbollsspelare. Gabriel Martinelli är en jättebra fotbollsspelare, men han har bevisligen inte utvecklats till en spelare du vinner titlar med. Raheem Sterling på lån, jättebra spelare. Vinner du titlar med Raheem Sterling på lån efter vänder i varenda klubb i England? Nej, jag känner inte riktigt det. Och då är det bara attackera Athletic för Nico Williams, eller gå på Alexander Isak och ta kostnaden sen. Gör någon uppoffring på någon annan position. Alltså för att något måste de göra, och det räcker inte med att ta bara det bästa tillgängliga, utan de måste ha det bästa möjliga. Sen är det lite naivt att sitta och skrika på att de måste lösa Isak i vintern, det blir ingen titel, men alltså de måste titta högt och våga eller försöka, och liksom, just nu verkar de bara acceptera faktum att de inte kommer få mer än ett liksom halvårslån på något spelare för att täcka upp, och det tycker jag bara, det fixar inte problemet för dem.
Nej, alltså, så är det klart, så sitter ju en Victor Gyökeres i Sporting Lissabon med en utköpsklausul.
Ja,
det går, alltså Arsenal skulle ha råd att köpa Victor Gyökeres, men är han ett långsiktigt alternativ i Artetas system? För mig är Victor Gyökeres för mycket en omställningsspelare egentligen, för att vara kanske den ultimata anfallaren på det sättet som Arteta vill spela, väldigt etablerat.
Håller med.
Så att Alexander Isak är ju spelaren de är.
Gyökeres älskar ju ytor.
Ja, precis.
Och risken är att det blir för små ytor för honom att operera på. Att det blir kanske ganska mycket straffområde om man nu söker en renodlad nia.
Precis.
Verkligen så.
Sen är han ju skicklig i boxen, absolut.
Men det är han också. Men han är ju nästan bäst när han också får transportera bollen dit själv och verkligen visa sin styrka, snabbhet och smartness.
Mm. Typ som Haaland var en gång i tiden.
Ja.
Ja, men lite så, de är väldigt,
innan han stod och väntade på perfekta passar.
Ja, innan han började spela med Kevin De Bruyne och blev bortskämd.
Nej, men och sen också så här, vi sitter och pratar om forward nu, men vänsterytter kanske är det som är mest akut egentligen, tycker jag, så på något sätt. Alltså, och då så här, Nico Williams, jag fattar varför Arsenal vill ha honom, men de tar en jätterisk med att tänka att de löser Nico, om de inte vet att de löser Nico Williams i sommar. Om de vet att de gör det, då kan jag förstå om de liksom på något sätt väntar in och inte går för Kvaratskhelia. Men det är långt ifrån säkert att de vinner en dragkamp om Nico Williams om Barcelona är i mixen. Ett Barcelona som nu ska vara i ett 1-1-läge igen, kan värva som vanligt, som Joan Laporta sa. Då tror inte jag att det är så övertygande att Nico Williams väljer Arsenal. Så att
de ska ju ha Rashford ju.
Ja, det är Lisbon ska de ju ha det. Ja. Hansi Flick ska ha sagt ja också.
Ja, men hade ju Hansi Flick som vill ha honom. Resten av ledningen i Barcelona är väl lite tveksamma, men
jag såg också ett löst rykte om att Kimmich och Sané typ är klara till sommaren.
Ja, det där vet jag inte. Det är ett löst rykte.
Det var löst.
Men intresset från Hansi Flick till Marcus Rashford, om vi nu bara lite snabbt byter spår, det verkar väl vara genuint. Sen får vi väl se ifall det är vad Barcelona vill investera i just nu.
Alltså, ja, det är ju det. Sen så tror jag att frontrunners till Rashford fortfarande ändå är Milan.
Mm, det tror jag.
Men
också. Men alltså, Hansi Flicks liksom status och aktier efter den här säsongen är ju rätt så starka. Att han ska få hyfsat mandat att faktiskt styra över den där truppen.
Vi ska hålla oss lugna tills vi ser vad Barcelona gör de kommande 2 månaderna, för att vi vet vad som hände förra gången de pulveriserade Real Madrid i ett klassiko. Då följde de upp med att bara tappa en helt ointaglig ligaledning och fullkomligt kollapsa under hela november och december. Så att Barcelona kan mycket väl nu följa upp med att fullkomligt kollapsa under januari, februari. Nu tror inte jag att de gör det. Jag tror att de får lite luft under vingarna snarare och kommer igång. Och jag tycker att Hansi Flick har gjort ett kanonjobb totalt sett med den här Barca-truppen. Men såklart det kan vara Laporta som, och Deco som styr det där skeppet. Det har, Flick får nog acceptera det. Men sen tror jag att Flick kan ha en stor del i att till exempel absolut lösa rykten. Men jag skulle inte förvåna mig om spelare som Kimmich och Sané skulle vara intresserade.
Verkligen.
Av att gå till Barcelona, och Hansi Flick säger kom hit och häng med mig i Katalonien. Det blir trevligt. Och så åker de. Det är inte otänkbart.
Ska vi tar oss vidare. Vi vet ju inte hur det är. Det har ju också ryktats om att de ska ha hört sig för om John Duran. Och Aston Villa har sagt 100 miljoner tack. Pund. Och då är man så här, nja, kanske.
Det är inte heller så här, alltså, det är inte helt beprövat. Nej. Alltså, de måste sikta ännu högre. Och de borde ju förstå, om de vill se sig själva som liksom var den här storklubben som slåss om titlar, vilket vissa Arsenal-fans säkert tvivlar på, med tanke på att de nu efter liksom FA-cup-debaclet och efter hur det har gått i ligan och så vidare, då måste de ju också agera som en. Och framförallt när vi sitter och pratar i det här forumet, så bör de agera som en på transfermarknaden. För att offensiven, det är för mycket quick fixes, för mycket potential, för mycket det här kan bli bra. Eller spelare som är ungefär på samma nivå som de redan har. De behöver något som levlar upp det. Och det är, som sagt, det är inte lätt att betala 2,5 miljard för Isak, men det är typ där de borde göra.
Ja, det är lättare än att betala 1 miljard för John Duran.
Ja, det är nog hellre se till att försöka liksom skrämla ihop 2 miljarder för Isak än att lägga en för John Duran för Arsenal. Ja, det hade jag absolut gjort.
Du nämnde Joshua Kimmich. Det är en intressant situation när han sitter på utgående kontrakt. Känslan har hela tiden varit att han nog kommer hitta en förlängning med Bayern München på ett eller annat sätt.
Har du fått den känslan?
Ja, men jag har ändå fått det. Sen har det ju kommit uppgifter då om Barcelona, och sen Sky Sports Sacha Tavalieri skrev ju igår att Liverpool är i direkt kontakt med Kimmich entourage för att sondera terrängen, och det är klart att det kan ju dyka upp en ledig plats.
Är det den perfekta ersättaren, tror jag, inte Alexander Arnold?
Ja, och jag tror man känner också att Conor Bradley är kanske för ung för att helt och hållet ta över. Han behöver ett par säsonger till med att alternera, att rotera. Joshua Kimmich kan ju dessutom spela på fler positioner om det behövs.
Framförallt ens nummer 6-positionen som Liverpool kanske haft ett behov av också.
Exakt. Så att för Liverpool hade det varit en väldigt bra lösning, framförallt om man kan komma då gratis som sagt i sommar.
Jättesmart.
Inte osannolikt, som sagt. Barca är ju också där. Och så pratas det såklart om Sané dessutom. Och det är ju en så här, Arsenal?
Tycker inte han är bra nog.
Hans högsta nivå är tillräckligt bra. Men hans lägsta nivå är ju den man förfasar.
Det man kommer se framför sig i en Arsenal-tröja, ja, det är det. Nej, jag alltså, det är, som sagt, sitter här och...
Ja, men det är, han är alldeles för ojämn.
Ja.
Och lite skadeproblematik på det.
Du kan inte ta ännu en så här före detta City-spelare in i den där mixen heller. Det finns liksom någon form av gräns där, känner jag. Så att nej, Sané borde de kanske inte titta på riktigt, även om det hade ju varit en sån som hade gått att lösa. Jag kan tänka mig att Arsenal kopplade samman med Nkunku ett tag här också.
Just det.
Innan tidigare i fönstret att de skulle väl låna in honom från Chelsea, och absolut att det finns potential i Nkunku. Men jag vet också så här, det är någonting med signalvärdet att låna in en spelare som inte platsar hos en konkurrent. Jag tycker, alltså, oavsett om det är tränarval och det är olika hur bra spelare kan funkar i olika miljöer.
Kan också vara genialt sportcheferi.
Absolut.
För det är där man kan då hitta någon dåre som...
Arsenal har ingen sportchef just nu.
Nej, då är det någon annan som får det.
Nej, men alltså så... Jag håller med såklart att en kung skulle kunna vara en kanonvärvning. Men det är inte en garanti.
Nej, det är inte.
Och jag tycker, alltså jag tror att i Arsenals sammanhang så handlar väldigt mycket just nu om vilket signalvärde du skickar till gruppen och till supportrarna och till allt. Nu verkar väl en kung i och för sig vara på väg någon annanstans.
Ja, och vi kan väl ta det där. För det är en annan story som har dragits många varv den här förmiddagen och i, kom väl igår kväll va? Att Chelsea är intresserade utav Mathys Tell från Bayern München, och Bayern München är intresserade utav Nkunku från Chelsea.
Handslag.
Ja, men precis. De får väl bara high-fivea varandra vid flygplatshangaren när de byter stad med varandra. Det är ju det som ryktas, att det ska vara aktuellt med ett byte. Se om det blir köp åt båda hållen eller om det lånas ut. Sen har ju Fabrizio Romano skrivit att Bayern München ser fortfarande Mathys Tell som ett långsiktigt projekt, att de är nöjda med honom.
Han förlängde väl på sensommaren sitt kontrakt, va?
Mycket möjligt.
Och då pratades det väldigt mycket om att han är ett praktexempel för hur man ska liksom, ja, bli en talang som tar steget upp i att, Bayern.
Ja, men att Bayern München var nöjda med honom och hans insatser så här långt, att de absolut inte ser liksom, honom som en spelare de vill släppa här och nu, men om spelaren själv vill lämna så förändrar ju det saken, och så det har uttryckts, och det är klart att
det här är det ultimata testet på hur långt vi har kommit i det här med att potential kostar pengar. För det känns ju inte helt orimligt, nu kanske någon rasar här, att ett byte Mathys Tell Nkunku skulle kunna vara rakt, alltså ett rakt byte. Men jag gissar på att det är någon av delarna det kommer att involveras även en slant pengar. Är det Nkunku plus pengar för Tell, eller är det Tell plus pengar för Nkunku? Det undrar jag, var vi kommer landa.
Ja, rimligt. Sen är man ju alltid nyfiken på spelarnas situation i ett byte. Om man känner lika starkt för att vara en del av en bytesaffär. Nej, det blir ju människohandel även om det inte är människohandel.
Om du blir inkastad i den, ja. Men i det här fallet så är det ju mer att stjärnorna stod rätt. Bayern München vill ha Kristoffer Nkunku. Nkunku verkar vilja gå till Bayern München. Bayern vill köpa honom permanent. De ska typ vara överens om ett avtal redan. Mathys Tell i sin tur har ju uppvaktat av Chelsea länge. Chelsea hör sig för om Mathys Tell oberoende av Nkunku. Bayern svarar, men vi vill ha Nkunku. Okej. Okay. Och oavsett vad det blir, så kan mycket väl bli så att någon av de här flyttar utan att den andra gör det. Men att de båda är så pass intresserade, så blir det ganska logiskt att när de ändå möts, de behöver inte boka in två möten. De kan ändå lösa det på ett möte.
Tid,
nu, har
pengar,
vi vårt, nu har vi vårt Nkunku-möte. Efter lunch så pratar vi Mathys Tell. Det är inte så liksom det hela dag där på kontoret, utan det blir att de här går ihop då. Men vi vill värva honom, vi vill värva honom. Vi kanske kan hitta en överenskommelse någonstans däremellan. Och räkna med att de här spelarna kommer kosta sina transfersummor. För att om det är någonting klubbar vill idag, då är det att sälja spelare för pengar för att visa det i sin bokföring. Titta vad vi sålde Nkunku för. Eller titta vad vi sålde Mathys Tell för. Finns inte på kartan att de kommer dra ner prislappen. Snarare att de kanske kommer flytta upp prislappen lite. Jaha, går Mathys Tell för 1 miljard? Och Nkunku också. Men vad trevligt. Och det gick jättebra i bokföringen då istället. Jag tror att
det är, ja, men det känslan är att så här, ja, det är klart du ska gå till Bayern. Men vi har lite unfinished business här, för det är en talang vi vill plocka. Så att så fort vi har säkrat med honom, då får du sticka.
Ja, sen är det så här, alltså Mathys Tell är verkligen alltså arketypen av anfallare Chelsea får feeling för att värva. 19-årig fransman som Man ser framför sig att han bara kommer få... Jag tycker synd om Mark Giu. Han har ju ändå fått lite speltid här nu i kuppen och annat. Mm. Nej, jag tror faktiskt att det här på ett eller annat sätt blir av. En Kunku till Bayern känns oerhört logiskt, tycker jag. Att han flyttar tillbaka till Bundesliga för att få någon form av nytändning.
Ja.
Och Mathys Tell, ja, Premier League lockar väl, antar jag.
Så är det väl. Speciellt om en Kunku kommer.
Ja, då blir det ju mindre speltid för Mathys Tell. Så att...
Ja, exakt så. Vi var inne på, vi nämnde Manchester City, Vito Reis klar väl.
Ja, here we go.
Ja, precis. Jag hatar att det är ett uttryck. Men även snart Marmoush, som är mer intressant för den här säsongen, och som vi nämnde i Arsenal diskussionen här, är ju en superspännande spelare. Gjorde poäng nu i helgen igen, va?
Du bara släpper Vitor Reis så fort alltså.
Jag släpper Vitor Reis så fort för att han är 19 år gammal, sa du. Och mittback.
Palmeiras supertalang, Madrid jagade, går inte för det utan sitter och rullar tummarna istället. City plockar honom bara dagar efter då att de ska också ha gjort överens med Uzbeken Kusanov där från Lans.
Ja, nu ryckte du till.
Nej, men
Uzbeken är du väldigt förtjust i.
Ja, men jag, alltså, titta, den scoutingen från Lans, att för 18 månader sedan, så jag minns inte ens vad klubben heter, Energetic Minsk eller någonting, som de hittar då den här 18-åriga då Uzbeken, som de värvar för 100 000 euro. Det är liksom 1 miljon kronor. Du får knappt en allsvensk bänkspelare för det. Han går in, får lite speltid första säsongen. Sen kommer FM-tränaren Will Still in i Lans. Ser potentialen för att Kevin Danso inte får spela. Tvingas spela då Kusanov, som tar de här kliven. Och då 18 månader efter att värvas för 1 miljon. Värvas för 500 miljoner till City. Och det är väldigt spännande, tycker jag, den resan. Och lägg till då att City väljer den vägen. Plus då Vito Reis som de la in direkt. Det är väldigt intressant att de behöver nu liksom rädda sitt försvar här och nu. De värvar en 20-åring och en 19-åring. Så att det här signalerar Pep Guardiola har ingen intention att lämna den här klubben på några år till. Han ska bygga ett nytt City. Det tycker jag skickar signal. Så därav tycker jag att det är väldigt intressant att de väljer den här vägen i rekryteringen. Mm. Men där så kan vi gå till Marmoush.
Ja. Nej, men nu är du ändå inne på Uzbeken. Vi fick ju faktiskt förra veckan, så gjorde Harry Redknapp, den fantastiska Harry Redknapp.
På tal om Uzbeker, Harry Redknapp.
På tal om Uzbeker, men på tal om Peter Odenwinge, som vi ju nämnde som den kanske profilstarkaste Uzbeken.
Annars ganska blek konkurrens.
Ja, i hyfsat blek konkurrens.
Jag lyfter Avshan Irmatov igen, domaren. Men här får jag fortsätta.
Ja, men Harry Redknapp är ju fantastisk och en historieberättare. Och han tar ju då i den här intervjun med Gary Lineker i The Rest is Football upp hela Peter Odenwinge-soppan. När Odenwinge då dök upp på Loftus Road. När Harry Redknapp ju var tränare för QPR. Och han bekräftade ju då liksom... Han hade varit i kontakt med West Bromwich tränare och deras sportsliga ledning, och de kunde tänka sig att släppa Peter Odenwinge, men inte för vilket pris som helst. Odenwinge var inte så jättelätt att ha att göra med. De ville bli av med honom, det visste Harry Redknapp. Om det är någon som har tentakler ute i fotbolls England, ja, så är det Harry Redknapp. han vet stämningen i alla styrelserum i det där landet. Så han visste, han trodde nog att han skulle kunna få Peter Odenwinge för lite reapris, så de ville inte buda det som West Bromwich ville ha. Peter Odenwinge var ju lite missnöjd i sin situation i West, det var väl West Brom?
Ja, det var West Brom.
Ja. Så Harry Redknapp hör då av sig till Peter Odenwinge för att det börjar bli ont om tid. Men han tänker att det här ska vi nog lösa, de vill ju sälja honom liksom. Och de har lagt bud som är rätt nära det de vill ha. Så fan, kom ner till London, häng runt. Åk ner någonstans, ha låg profil, parkera någonstans i närheten utav Loftus Road, varpå han tänker liksom, sätt dig på ett café där ingen jävel är och ingen känner igen dig liksom. På med en keps, så ska vi bara lösa det här under kvällen liksom, så är du i närheten och kan göra din läkarundersökning och kan skriva på allting sådär. Men du måste vara i närheten liksom. Bara att Peter Odenwinge, han är inte riktigt med på tåget där, så han åker ner och knackar på Loftus Road, varpå alla liksom reportrar ser honom, vad fan gör du här? Vad fan, är du klar? Han bara, ja ja för fan, allt är klart, jag ska till på West Bromwich liksom ägare blir vansinniga, ringer herr Redknapp och säger, ni kan dra åt helvete, ni kan, det blir ingen affär, skicka hem honom igen, så här kan ni inte bete er. Så att ja, så det är därför, så att Harry Redknapp satt ju förstås och försökte kontrollera i bakgrunden, men Peter Odemwingie, han lirar efter sin egen fiol så att säga.
Så är det fint, han står och knackar på där och försöker öppna dörren och han kommer inte släppa in dig, du är inte till i den här klubben. Vad gör du här?
Vaktis öppnar och bara
kört bilen själv ner.
Ja, men det är också att man vet ju att Harry har ju försökt, alltså han har ju inte varit supertydlig med Odemwingie antagligen, utan han har varit så, men fan kom ner här och bara liksom häng runt lite grann och
på så sätt som det funkar det förr, antar jag, ja, att det är så här, är men vi ju, löser något.
Han är ju en wheeler and dealer. Ja, det, är så här, ja, det här löser jag. Du vet, bara, kom ner, fan, cirkulera med bilen ett par timmar. Liksom. Ställ ditt garage och fippla med telefonen tills jag hör av mig.
Det var ju inte transfer deadline day förrän herr Redknapp hade vevat ner rutan på sin Range Rover. Det var liksom
han älskade ju det.
Ja, fy fan vad njöt då.
Alltid någon udda deal på gång. Liksom.
Ja. Otroligt. Lyssna på den intervjun om ni inte har gjort det. Det finns många bra stories. En spelare som skrev in sig på rehab för alkoholmissbruk var på någon annan hör av sig. Du, jag är på Bahamas. Det är en spelare som ska vara på rehab. Han sitter bredvid mig i solstolen. idag känd tv-pandit. fejkade en rehab och drog på solsemester mitt under säsong. Ja, otroliga stories. Lyssna på den.
Skulle du säga något mer om Armouche?
Nej, jag ska inte säga något mer om Armouche. Men vi tror väl att det är väl City som gäller, va?
Alltså han är ju uttagen till truppen här nu för Frankfurt.
Ja, jo, men ja, men det är ju en vecka kvar att jobba på här.
Så. Ja, det är en förhandlingsaktiv.
Det är ju en sån här veckor kvar.
De är inte överens om prislappen.
Man verkligen vill se. Alltså där man kan tänka sig att byta kanal. Nu byter man inte kanal längre, men byta sändning för att se.
Ja, nu håller jag på att säga värdan tre pengen igen, och det har jag sagt förut i den här podden. Ja. Det är verkligen... Han sa ju då Marmors då också.
Han kommer att göra lapp på luckan.
Det blir lapp på luckan, ja, precis.
Jag kastar in ett annat namn då. För vi vet att Marmors tidigare har jagats av Liverpool. Ja. Och att han har ju själv uttryckt att han skulle liksom... Det, han kallade det sin drömflytt i somras. Nu har ju Marmors aktier stigit en del. Sen dess, hans prislapp har gått upp under den här hösten. Och så vidare. Men igår så kom det uppgifter som från ganska många håll. Det har väl inte bekräftats utav typ någon Ornstein. Men Fabrizio Romano har sagt att det är på riktigt i alla fall. Vad det nu är värt. Men att Saudi har ett genuint intresse. Vi klumpar ihop Saudi, men jag tror att det är Al-Hilal.
Ja, det var Al-Hilal tror jag. Det
för jag tror Darwin Núñez. Så det som har ryktats om är en prislapp på 70 miljoner pund som Liverpool ska
så ta pengarna
nej till.
Spring.
Ja, alltså det säger man ju bara. Alltså, vi har ju varit inne på det att Darwin Núñez passar inte in i Arne Slotts fotboll. Han har för dålig touch för att spela slottfotboll. Han funkade bättre under Klopp när det var intensitet och energi, lite mer ytor. Jag vill bara kasta in det att om det är så att det är på gång, för det har också snackats om att men Liverpool kommer inte köpa någonting om det inte dyker upp en möjlighet och vi säljer någonting och allt det här vanliga liksom. Liverpool behöver ju inte göra så där jättemycket. Det är möjligtvis en mittback och en sexa, men det är inte någon kris här och nu. De är inte i en Arsenal-situation där de behöver liksom göra någonting för den här säsongens skull. Men säljer man Darwin Núñez och Marmoush finns tillgänglig, då vill jag kasta in Liverpool i den soppan tillsammans med Manchester City. Även om jag tror att Manchester City och det är allting som det har skrivits om de senaste dagarna har ju rört dem. Men jag vill kasta in Liverpool i den soppan i alla fall. Jag menar,
om Darwin skulle säljas.
Om Darwin skulle säljas. Man kan ju också tänka sig att Marmors spelar lite med Mohamed Salah. Det är inte helt dumt. Två egyptier på topp.
Men det finns ett tydligare behov av Marmors i City. Det finns tydligare vilja att betala för Marmors. Kanske betala till och med ett litet överpris för honom från Citys del. Jag har sett allt mellan 50 till 80 miljoner euro. 50 miljoner euro känns som ett rimligt pris. 80 miljoner euro börjar prata överpris. Att han har haft en riktigt, riktigt bra halvsäsong. Vi ska komma ihåg det. Frankfurt är ju oerhört skickliga på att sälja anfallare som har gjort succé ett halvår eller ett år för dyra pengar till andra klubbar. Kolo Muani, titta på honom nu. Ah, där har vi Arsenal kommer gå för. Kolomoani på lån. I alla fall. Men angående Darwin och det här, jag har ju sett liksom raseri över att Liverpool tackar nej till 70 miljoner euro för Darwin Núñez. Jag tycker ändå snarare att det är ganska rimligt att de tackar nej till 70 miljoner euro från Saudi från Darwin Núñez, av den enkla anledningen att han kommer aldrig i hela sitt liv vilja gå dit.
Nej, jag tror
han är inte redo för det. Och varför ska då Liverpool till att börja med skicka signalen till övriga klubbar som kanske är intresserade av att faktiskt värva Darwin Núñez att här är en prislapp vi accepterar? Och framförallt skicka signal till Darwin Núñez, vi är redo att sälja dig. Jag tycker det är alltså helt rätt av dem. Varför skulle du tacka ja till ett bud du vet att det inte kommer bli någonting av? För då sätter du en prislapp för alla andra som försöker jaga honom. Ja. Istället så visar du nu, vi kommer kräva en del bra slant för honom. Sen kanske då så här,
framförallt kommer de aldrig acceptera första budet.
Nej, det också.
Det tror jag aldrig de har gjort.
Vi kan acceptera ett första bud liksom.
Ja, men exakt.
Då har du hamnat fel på budet.
Ja, verkligen.
Det
så.
Kanske men, i och för sig alla hade gjort oavsett här, men alltså...
Nej, men jag tror precis som du. Jag tror inte att Darwin Núñez överhuvudtaget är intresserad av att spela saudiska ligan.
Och jag tror inte i och för sig att Al Hilal överhuvudtaget är intresserad av att lägga 70 miljoner euro i en transfersumma. Det är det man ska komma ihåg också i det här sammanhanget. Att, för som sagt, det är ju inte helt bekräftade uppgifter alltihopa. Det kan ju varit en förfrågan. Men i slutändan, saudiska klubbarna vill inte betala transfersummor. De vill inte pusha in massa pengar i den europeiska fotbollsfloran, utan de vill ju behålla de pengarna i liksom det saudiska projekten och hos spelarna. Så att ja, jag är otroligt skeptisk till hela den biten. Jag tror inte att det finns inte överhuvudtaget. Och jag tror att saudiska klubbar är mer intresserade av att försöka övertala Kyle Walker att det finns en framtid för honom i Saudiarabien istället.
Mm. Kyle Walker som ju då...
Kan han härja fritt med sina erfarenheter?
Ja, kan han det? Ja, det kan han.
Jag tror jag. Jag tror snarare att han riskerar betydligt hårdare straff än tuffa tidningsrubriker. Om vi säger så. Nåväl.
Ja, precis. Men det är ju bekräftat i alla fall att han är på väg ut från Manchester City. Italien är ju det lutar mot, och Milano.
Ja, sen är det ju en rolig detalj här. Milan vill ju värva honom. Och jag ser behovet. Emerson Royal, jag tycker om Emerson Royal, men jag är ganska ensam att tycka om Emerson Royal.
Ja, men alltså han är ju på något sätt lätt att älska. Men han är
döpt efter ett gelégodis.
han är ju lätt att gå igång på negativt också i perioder.
Ja, alltså Milan-fansen har väl inte tagit dem till sina hjärtan riktigt än. Så att där finns det ju ändå potential att uppgradera. Kyle Walker, CDA-flytt, oj vad logiskt det här känns, Milano. Men de får ju bara värva en brittisk spelare för att på grund av Brexit-regler och icke-EU-reglementen i Serie A. Så de måste ju välja Rashford eller Kyle Walker om de nu går för Rashford. Och Rashford verkar väl, det har sett olika, jag har sett att ena hållet Kyle Walker är mer lätt att lösa för att City är redo att släppa honom gratis och bli av med lönen. Å andra sidan, de vill hellre ha Rashford. Så att vi får se vart de landar. Inter ligger och hugger, för om plötsligt en spelare är gratis att lösa och passerar 30-strecket och fortfarande har potential, och Beppe Marotta då, oj, här, Kyle Walker gratis.
Kommer med lite varumärke också.
Jag tror ju att han har passat ganska bra i alltså sett honom där i trebackslinjen på andra sidan, alltså du har ju, vad heter det, Bastoni till vänster, och det är ganska fint att få in då Kyle Walker som ett alternativ. Antingen där, tycker jag nog kanske inte riktigt han har offensiven för att spela liksom höger wingback istället för Dumfries där framme, men i en trebackslinje till höger. Kyle Walker. Det hade jag tagit.
Bara han inte behöver sprinta så mycket.
Nej, men alltså, jag tror fortfarande han har någon form av fart kvar. Inte man har tappat all fart.
Ja, det man har sett av honom i höst, så är det ju fan inte mycket kvar alltså.
Nej, men då är det inte mycket kvar av Kyle Walker som fotbollsspelare. Det är, nej,
det är det jag är med inne på också.
Men då kanske trebackslinje inte är kanon för honom. Och jag tror att där finns en mer logisk plats för han på så vis. Sen tycker jag väl Milan kanske behöver en högerback mer än vad han behöver en vänsterytter, med tanke på att Rafa Leao, Arsenal, hallå, i och för sig, gå för Leao.
Ja, jo, absolut.
Så
han har ju något. Rafa Leao,
han är en spelare värd den tre pengen, det tycker,
ja,
jag.
Verkligen.
Också bara det här att han alltid har ett leende när han har bollen vid fötterna. Det gör mig så otroligt glad att se Rafa Leao spela fotboll väldigt ofta. För han ser så glad ut själv. Nej, vi får se vad som händer med Walker, men just han verkar inte vilja flytta till Saudiarabien, som ska vara intresserad i alla fall, och då är det väl någon av Milano-klubbarna som är nära till hans. Juventus är väl också lite, alltså nu har inte jag sett någon Juventus-rykte, men jag hade inte blivit förvånad om det dyker upp ett förr eller senare.
Nej, men Walker till Inter och Rashford till Milan då?
Det låter som ett ganska bra pussel, eller ett troligt pussel tycker jag. Även om jag inte tycker att Milan nödvändigtvis behöver Marcus Rashford, så är det ju ändå signalvärden, återigen, vi pratar om. Och Zlatan Ibrahimovic vill skicka signalvärden, och kanske ge också Sergio Conceição det han vill ha för att kunna klättra i tabellen här under våren.
En spelare du har pratat ganska mycket om på fler sätt än ett är Ryan Cherki. Inte superpopulär i alla kretsar, Makoto.
Ja, textar där, den minst sagt frispråkige ägaren av Lyon, som vill inte ha gjort något så här kanonjobb direkt med den klubben, kan man väl lugnt konstatera. Hans WhatsApp-meddelande han skickat till någon form av klubbpresident i någon klubb har ju läckt ut via Foot Mercato, tror jag väl var som läckte dem, eller Santiago, där journalisten. Och han beskriver då Ryan Cherkis agenter med mindre fina ord.
Man vill lugnt asshole. Först kallar han väl Ryan Cherki för ett asshole. Sen tar han tillbaka det lite grann och säger att nej, Ryan Cherki är egentligen en bra kille, för att han vill ju sälja honom då. Det är hans rådgivare och agenter som är assholes.
Och det är liksom så här, andemeningen också i de här meddelandena är ju att han då ska ha fått ett bud från Dortmund, lite intresse. Mm. Och då frågar han den andra klubben, vill ni värva honom eller? Ska jag bara säga åt Dortmund och dra åt helvete? Det är det han skriver i de här meddelandena. Och det är ju, det är så oseriöst.
Men lite härligt.
Ja, lite
uppfriskande.
Ja, alltså, det piggar ju upp, det gör det ju.
Ryan Cherki, värdan tre pengen.
Ja,
det är väl en sprattelgubbe.
Kan det vara något för Arsenal? Kan det vara något för Liverpool, har det väl kopplats till?
Det har det ju absolut pratats om.
Jag tror Cherki kan vara redo för nästa steg.
Det har ju pratats om. Han är ju mer än en tia ju, om vi pratar Arsenal.
Ja, men han kan spela på kant också.
Han kan spela på kant också, ja. Absolut. Eventuellt.
Det känns väldigt Arsenal-kompatibelt. Mm. Även om jag sagt att de inte ska göra Arsenal-kompatibla saker här nu, så är det ju ändå... Man måste vara realist i det också.
Ska vi kasta in en kantboll här? Lazios Örn-tränare.
Det var det första som Oskar Kris skulle ha till körschemat.
Falkenerare.
Heter
det falkenerare?
Även när det är en örn.
Tydligen.
Örnenerare. Mm.
Örntämjare är väl liksom den folkliga översättningen som håller. Han heter Juan Bernabé. Vet ni vad han gjorde 2021? Förutom att han redan var i Lazio som anställd och falkenerare med örnen Olympia. Han har ju varit anställd som det sedan 2010, tror jag. 2011, någonting.
En spanjor?
Ja, och ni kan ju Lazios koppling till örnen. Den har ju alltid funnits med i alla emblem, i sångerna och
på plan
inför inmarsch till de här otroliga inmarschlåtarna som jag brukar hylla. Så flyger den ju ett varv ner och så landar den på hans arm, Juan Bernabé. Nu har han ju alltså...
Vad gjorde han då för några år sedan?
Ja, det ska jag berätta. Då firade han en seger mot Inter tillsammans med supportrar och gjorde en fascisthälsning och skrek Duce, 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 som man gör för att hylla Benito Mussolini.
Toppen.
Kanonkille.
Det kan man göra. Det är nog inte så smart om man är i hans position. Han fick 4 matchers avstängning. Men nu är han i blåsväder igen, vet ni vad han har gjort? Han har opererat könet. Och han har opererat in en apparat som han med hjälp av ett knapptryck ska kunna få i då erigera tillstånd eller motsvarande. Hur det här fungerar, fråga mig inte, för jag är varken kirurg eller könsforskare. Problemet var ju att i hans privata sociala medier så delade han klipp och bilder på detta med tydligen själva organet ganska tydligt.
Annars blir det ju en dålig sociala mediepost, känner jag.
Det blir det ju också, och han var så här för att det här var ju delade privat, men det läckte ju ut för att det var väl någon smart som skärmdumpade och delade vidare. Så att nu är han alltså sparkad för könsbilden.
Min fråga här är nu, borde inte den första incidenten kanske varit, helt ärligt, mer sparkvärd? Det andra, jag säger inte att det andra är okej.
Inte i Lazio.
Men jag säger inte att det andra är okej. Men på något sätt, där hade man ändå kunnat se ett scenario. Det där var inte så smart av dig. Du kanske inte borde dela bilder på ditt könsorgan på sociala medier. Okej, jag ska tänka på det till nästa gång. Det andra signalerar ju någon form av människosyn som kanske är svår att bara säga. Du kanske inte ska liksom hälsa, liksom hylla Mussolini istället. Nej, jag ska fundera på det. Ja, men där har du ju liksom redan alltså där.
Det här är ju på något sätt Italien för mig. Det är i all sin märkliga älskvärdhet. Och sätter man det i kontext så, jo, nog borde det inneburit kanske ett strängare straff. Och det här kan jag anse som korkad. Särskilt eftersom det är ett privat konto. Så man, han har ju tidigare också hyllat Mussolini och Franco och visat sitt stöd för spanska högerpartiet Vox. Så att det ligger väl i, kanske i hans natur på något sätt.
I farans riktning.
Ja. Och Lazio stod ju upp mot fascismen en gång i tiden. Ska man inte glömma. Även om det var ett par år sedan.
Det gör de inte nu bevisligen, men de står upp mot annat.
De har väl haft tvivelaktiga supporterproblem kan man väl säga.
Det får man väl säga. Nej, men alltså, spanska fascister med kukimplantat. Det står inte på min bingobricka.
Det är en jävla kvällstidningsrubbe.
Den här tisdagen. Så kan det gå. Därifrån till James Rodriguez har jag ingen som helst aning om hur vi ska ta oss, mer än att vi bara tar oss dit. James Rodriguez,
det är väl
han är ju älskvärd på riktigt på något sätt.
Alltså, det tänder ju också så här. Det är väl liksom antitesen till det ämnet vi diskuterade nyss, är ju Rayo Vallecano, som ju är en klubb som är på helt andra sida spektrat, om jag säger så.
Det får man säga.
De jobbar inte fascism, det gör de inte.
Nej, det är de ganska långt ifrån. Det är snarare en väldigt familjär klubb. Däremot så var det inte någon vidare plats för James Rodriguez, som också en här rolig detalj tycker jag, att han fick ju sent omsider sitt kort i AFC här i fotbollsspelet, att han dök upp där. Han var inte inlagd från början. Nu lades han till. Två dagar efter han lades till, då bryter kontraktet med Rayo och försvinner igen ut i liksom. Men nu har han hittat en ny klubb. För nu ska han till Club León i Mexiko.
Mexiko.
Och hoppas väl att han kommer göra succé där. För att
det känns ju som att det är där han funkar. Inte mindre kan man inte säga.
Ja, men genuint ledsen att man inte hann se James Rodriguez på Vallecas.
Mm,
det gör det faktiskt. För det är oerhört sevärd spelare i en mycket sevärd klubb på en väldigt trivsam arena.
Mm.
Att man inte angår dit i Takian och plocka en biljett.
Fan, han har ändå hunnit bli 33, James.
Jag trodde du var
rubriken. Vad var rubriken? James Rodriguez. Nu skulle han ha en bond så jävla dålig.
My name is James Rodriguez. Ja.
Nej, det var ju My name is Bond, James Rodriguez.
Ja, just det, så var den. Ja, men den är
jävla dålig.
Den är otrolig.
Ja, den är fantastiskt bra. Fantastiskt bra.
Ja, vi pratade bitestilar. Vi är inne på Roma, eftersom jag ändå tänkte att jag skulle ta avslutningspunkten. Samuel Dahl.
Mm.
Ska ju eventuellt i någon form av bytesaffär till Ajax på lån, väl?
Alltså Roma vill ju värva Rensch från Ajax.
Mm.
Nu verkar väl Dahl, han har ju uppgett då att han skulle kunna vara aktuell att ingå i en sån deal. Att man flyttar då Samuel Dahl till Ajax. Roma vill ju då låna ut honom i sånt fall. Ajax är ju snarare intresserad av att värva honom ifall det ska vara en del av en bytesaffär. Jag tror ju att Roma kommer lösa Rensch. Det är väl där jag får intrycket av på det som rapporteras. Att Samuel Dahl kommer ingå i den dealen tror jag är mindre troligt än att Rensch går, alltså flyttar. Om du förstår vad jag menar. Sen så kan det mycket väl. Det är inte
känns
helt
som en bra miljö för honom. Ett ställe där han skulle kunna passa.
Ja, det är ju alltid en varningssignal när du inte ens är registrerad i en Champions League-trupp. Så är det ju. Sen så ska vi väl, nu har ju Fischer Ranieri fått vara där ett tag och Dahl har ändå liksom hunnit göra lite debuter och så vidare.
Satt på bänken i Derby de la Capitale, noterade jag.
Bara en sån sak.
Firade vilt i alla fall.
Ja, så att, alltså, och han verkar ju ändå på något sätt ha tålamod. Det är en spelare som ändå har lite tålamod och fattar liksom vad det innebär. Och så jag vet inte hur intressant han skulle vara flyttat till Ajax. Det är inte säkert att han går in och startar i Ajax. Eller börja med.
Nej.
Och då sitter jag hellre på en bänk i Roma än vad jag sätter på en bänk i Ajax. Det skulle jag säga i alla fall.
Ja, för det enda han behöver är ju speltid.
Ja.
Han är ju lite för rutinerad i ett svenskt sammanhang för att spela primavera fotboll.
Han fyller snart 22 liksom. Ja. Han behöver ju mer än vad han har fått liksom fyra matcher den här säsongen. i Italien.
Får han det, Ajax, då?
Nej, det är ju det som är, det måste nästan finnas en garanti för det.
Ja.
För hans del.
Ja, det är hellre
att han är ju knackad på en landslagsdörr och möjlig potentiell att han skulle kunna ta den rollen ett tag om det finns utrymme, beroende på hur man vill formera.
Ja, det är hellre sett honom låna sig ut till en mindre Serie A-klubb typ, som Jesper Karlsson gick till Lecce nu.
Han är välkommen över till öarna.
Så är det.
Roma har vi kanske är det sommarens sämsta värvning? Enzo Lefé.
Mm.
Som då kom för 23 miljoner från Rennes i somras.
Såg ut som en kanonvärvning där och då, kan jag säga.
Ja, han lämnar för Sunderland på lån.
Ja, och återförenas ju med tränaren Regi Lebri som man hade i Lorient, va? Rätta mig om jag har fel.
Det kan jag inte.
Nej, jag vill minnas att
det är så. Inte jag heller.
Som då har gjort väldigt bra med Sunderland. Mm. Och är på god väg mot en topp 4-placering i Championship. Är ju med och slåss om toppplaceringen.
Ska han täcka för Chris Rigg då, ifall de skeppar honom?
Skulle väl säga att han används i en annan position, va?
Är inte Chris Rigg mittfältare? Jag har blandat ihop det helt i huvudet.
Jo, man skulle väl kanske vilja ha Chris Rigg lite längre upp i banan, eller?
Enzo Lefé är väl i och för sig lite lägre ner i banan, ja. Så kan det mycket väl vara. Du har bättre koll på Chris Rigg än vad jag har, tror jag, också. Championship är ju liksom ett mörkt hål för mig. Jag har ju liksom ingen aning om vad som pågår där.
Det är därför jag är här och bidrar. Jag är liksom så inkvoterad.
Vi hittar någon som täcker ett område Makoto inte har koll på.
Mm. Ja, det är väl möjligtvis Championship där jag kan slå dig på fingrarna.
Det är svårt att säga att du inte skulle kunna göra.
Ja, men sen så tappar man väl eventuellt Jobe Bellingham från Sunderland också, mittfältare.
Det är ju en mer offensivt lag mittfältare.
Det är en spelare som också har tvingats användas lite i en sittande position, som jag vill ha tia och liksom framåt.
Ah, kan det vara som hans storebror också? Som man inte riktigt vet vart på mittfältet han ska vara i Madrid. Nej.
Men han är bra, oftast bra var han än är.
Ska vi lägga till det?
Ja, Jobe har väl varit tidigare i alla fall mer offensiv än vad Jude var. Det var väl egentligen i Real Madrid som han blev liksom en anfallare på något sätt. Medan Jobe har ju liksom varit där uppe, varit en tia och ingått i anfallet på ett annat sätt än vad Jude Bellingham gjorde i samma ålder.
Ja.
Till Judes försvar så har ju Jobe då kunnat titta på sin storebror och säga att det där kan alltså man göra också. Och så fått vi testa det tidigare.
Ja. Sen är inte Jobe riktigt lika bra som sin storebror.
Nej, det hade varit lite väl att säga att han skulle
vara svårt att ha den begåvningen där och då också. Det är inte många. Men att han är en kompetent fotbollsspelare råder inga tvivel om.
Nej, men han har väl varit bra den här säsongen.
Det har han. Han har varit.
Även att hamna lite i skuggan av Chris Rigg, såklart. Super talangen.
Och Patrick Roberts.
Jag såg ett jätteroligt rykte på tal om unga britter och Real Madrid som vi var inne på. Det här är också så här riktigt hittepå rykte, men jag undrar ens hur de tänkte när de hittade på det här ryktet. Att Real Madrid ska vara intresserade av Archie Gray från Tottenham för att täcka i försvaret. Jag tyckte det var väldigt roligt på av många olika parametrar.
Det skulle vara den sämsta scoutingen så här. Okej, okay. Tottenham har inga backar, så att du kan ju inte köpa deras enda liksom mittfältare som kan fylla i på den positionen.
Nej, och framförallt då att Real Madrid, som inte heller har några backar till, eller tänker, ja men vi tar en till kille som egentligen är på ovan position och lägger in i backlinjen.
Ja, det är ju också roligt det där snacket om att, ja men vi har ju sån.
Hur hittades det här riktigt på? Hur la man pusslet? Fichajes.com, berätta för mig hur ni la det här pusslet, jag vill veta.
Nej, men också det här att, nej, men vi har sådana defensiva problem så att vi måste få in Trent den här månaden för att täcka upp i defensiven. Ja, alltså man vet ju att den debuten mot någon så här Levante eller någonting, Trent helt utan täckning från ett mittfält som inte är intresserad av försvarsspel, blir rundad 20 gånger utav någon sprattlig ytter som... För det är det han blir. Det är ju så, alltså, Trent en mot en exponerad är ingen bra försvarare. Det vet alla. Det är inte där han ska spela. Det är inte det man värvar om man värvar Trent Alexander-Arnold. In med en högerback och säkra upp defensiven.
Här handlar det ju om numerären också. För också, Lucas Vázquez är inte en högerback du vill ha en mot en mot en riktigt sprattlig bra ytter heller. Det visade Rafinha. Lucas Vázquez är en spelare du vill ha som en ledargestalt och komplement i en trupp. Och kanske mot sämre lag, så där du inte behöver utsättas för en mot sprattliga yttrar. om Trent kommer in i den här bilden, för det är ju det här som, för att ta kontexten här, Real Madrid verkar ju nu, trots då den här klassikosmällen, inte gå för en mittback i vinter. De verkar då känna att om Liverpool är öppna för att ändå börja förhandla om Trent i vinter, då absolut. Men så länge de inte är där så händer ingenting. Och då kommer ju problemet då att så här, för att bara få in Trent, absolut, det är inte den bästa försvarshögerbacken. Men du kan då kanske få in någon form av liksom struktur i spelet, eftersom att en defensiv mittfält är någonting de också behöver. Och då kan man testa det här experimentet som jag väldigt gärna vill se, som är att Trent Alexander-Arnold och Fede Valverde alternerar som högerback. Att du hittar någon form av liksom hybridroll för båda, där de liksom, du får sätta dem och vara rumskamrater på varenda resa. De ska förstå varandra. Och liksom, det är det jag vill se. Det där jag kan se något liksom revolutionerande på den positionen. Det är så man kan använda Trent i Real Madrid, för då får du foten också. Men bara faktum att de inte ska göra någonting just nu. Ja, det börjar gnissla i Madrid, kan jag säga. För nu är det uppgifter om att vissa i truppen är sura på Ancelotti, och andra är sura på Florentino Perez, inte har gjort något. Och ja, nu börjar det puttra igång.
Ja. Vi kastar in lite frågor här då innan vi måste knyta ihop för idag. Jake skriver, vad säger ni om Aston Villa? De verkar ha Malen klar. Det är spännande. Ja,
det får, ska vi lägga till också. Ja,
så är det. Sen behövs en högerback samt en mittback. De har tittat på Oscar Mingueza i Celta Vigo. Kan det vara något?
Ja, det kan det. Det kan det verkligen vara.
Fy fan vad jag älskar när Makoto får den här frågan och svarar ja, det kan det. Och man vet att han är 100% koll på att det kan det vara.
Alltså, nej, men, jag tyckte det var konstigt. Jag tyckte det var konstigt att Barcelona släppte Oscar Mingueza från början. Alltså han är en väldigt begränsad spelare. Ja, nu har han för sig blivit någon form av så här offensiv högerhot i Celta Vigo, vilket är ganska underligt och oväntat. Men han skulle kunna ha blivit deras Nacho. Alltså en sån här spelare du bara kastar in, du vet precis vad du får av honom, egenfostrad, hela den biten. Och jag tyckte att försäljningen av Mingueza överlag var väldigt underlig från Barcelonas del. Även om han kanske inte är en spelare du ska bygga ett försvar kring eller ska starta varje match, så är han ett jättefint, lovande truppkomplement. Sen har han gjort den här underliga resan när han plötsligt blivit offensiv i Celta Vigo, vilket inte jag förstår överhuvudtaget hur det gick till. När han började plötsligt ösa in mål i början av säsongen och ingen förstod någonting. Ja, jag förstår varför de vill titta på honom, så mycket kan jag väl säga. Och jag tror att han hade kunnat göra sig bra i den miljön också, för den spelare som han väldigt, jag tycker i alla fall att han har en väldigt hög lägstanivå. Jag tycker det är en väldigt duktig spelare.
Ja, Filip Kindstrand skriver, borde inte Arsenal vara heta på Osimhen-spåret? Eller vill Napoli göra en ny saga av han nu när Kvara lämnar? vad tror ni? Han ställer några till frågor här, men vi kan stanna på den, tänker jag.
Osimhen borde vara ett av namnen som de tittar på, ja. Men jag vet inte, alltså vad är Osimhens status? Alltså hur bra är
bra
han?
På fotboll.
Jo, men hur bra är han efter ett halvår i Turkiet? Kommer han gå in och liksom börja ösa in mål på gammal gott manér? I liksom en
politisk, ja, jag tycker kontext. Alltid den turkiska svängen är svår att läsa av någonting ifrån.
Så är det.
För det känns ju som att det finns kanske 3-4 riktigt bra lag. 2-3 utmanare och så någon joker. Och resten kan vara ganska begränsad kvalitet. Även om jag förstår att det kan vara tufft att åka till Fatih Karagümrük eller Çaykur Rizespor eller någonting.
Nej men så här, Galatasaray har ju liksom gått bra. De har ju väldigt mycket bra spelare. Men så här att de vill väl snarare ha Osimhen resten av säsongen. Sen var ju känslan när det här lånet skedde att det här är ju någonting man gör bara för att rädda situationen här. Och det var det ju. För att allting sket sig innan deadline day och de lyckades inte få honom såld. För det var ju ett stycke helt bedrövligt rådgivande, bedrövligt agerande om Napoli. Alltså det är ju en av de mest misslyckade försök till en försäljning i modern tid. Osimhen från Napoli förra sommaren.
Ja.
Ska då Arsenal i panik ge sig in och börja diskutera med De Laurentiis nu när du har Osimhen i Galatasaray och ska de vara med i bilden? Åh, det låter jätterörigt.
Ett jävla anfall de har ändå. Om man bara tittar på pappret och undviker alla skador. De har ju Osimhen som
och
sagt. Ja, exakt. Men Dries Mertens, Mauro Icardi, Yilmaz, Batshuayi på samma plats.
Ja. Batshuayi. 2017 var de grymma allihop.
Då hade de ju vunnit FIFA Club World Cup.
Ja. Jag vill höra mer om Batshuayis resonemang och resa genom Turkiet. Det vill man göra någon gång alltså. Känner att, men det är väl inte så konstigt att byta mellan de klubbarna? Jo!
Besiktas.
Men vi känns som, vi känns Batshuayi som en jävla skön snubbe också. Man vill ju höra honom sitta och bara lägga ut texten om sin karriär.
Han har ju sagt det, att some people play for a trophy, some people play for honor. I play for my next foot card.
Ja, jag menar det.
Inom loppet av vad blir det, typ 3 år, så har man representerat de 3 stora drakarna.
Ja, men det är inte
imponerande.
Det är inte okej.
Att ingen säger så här,
inte okej.
Jag kan, det här har ett alternativ, du kan få ett, en halv säsong i Valencia eller någonting. Nej, jag, nej, för fasen. Nu ska jag till Fenerbahce. Det är, jag gillar inte Besiktas längre.
Det är inte
okej. Och sen bara Galatasaray, de var roliga. Ja.
Det är inte okej.
Vad drag på deras arena.
det är en självbiografi man vill läsa, så är det ju.
Ja, så är det verkligen. Hörde ni, det var allt vi hann den här tisdagen. Sillepodden är tillbaks på torsdag igen. Då ska vi följa upp, Makoto ser tveksam ut.
Man och jag vet
inte om vi har spikat det, men det har vi nu då.
Ja, men alltså, tiden är bokad i studion. Så att,
ja, men den har flyttats förr.
Ja, så kan det vara. Vi tror att det blir torsdag.
Det blir torsdag. Jag bara driver med det.
Herregud. Då kommer vi följa upp mycket av det som vi har pratat om idag såklart. För att nu börjar det ju röra på sig. Vi tror väl fortfarande att det här blir ett, alltså, ett fönster.
Han
att,
vi avhandla Kvaratskhelia ordentligt ens. Som typ är den största, en av de största värvningarna i vinterfönstret och sannolikt blir av.
Ja, men vi bara räknar med att den blir av till PSG. De är ju överens.
Ja, han är på väg till PSG i alla fall. Så ja,
det tror jag är det första vad vi sa. Ja, hur som helst. Vi får prata mer om det på torsdag då. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
Facts or wrong information? Wrong information?
I didn't say that.
Facts or wrong information?
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.